har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DiTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns. Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och varmt välkommen till Makrorådet som ju är podden där vi avhandlar de stora ekonomiska frågorna. Och de som ska hjälpa till med det idag är Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden, och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Välkomna ut på internet.
Tack så mycket.
Tackar, tackar.
Just det, vi gör ju detta på distans såklart som du är detta år. Vi har mycket att avhandla. Jag ska börja med att riva av lite snabb formalia. Jag heter Viktor Munkhammar. Det är onsdagen den 21 oktober när vi pratar om detta. Då har ni förhållandena klara för er. Och vi ska idag prata om vad den här andra smittovågen som går över Europa kan tänkas betyda för återhämtningen och för finansmarknaderna med mera. Vi ska också prata om avtalsrörelsen, den försenade avtalsrörelsen som ju nu går in i slutspurten. Det kom ett första bud från de opartiska medlarna där igår. Och så blir det spaningar, och där är det lite inflationsfokus tror jag mig veta. Vi ska ju också ha begreppet såklart som kommer där emellan säsongsnyheten i podden. Men allra först Andreas och Kristin, så tänkte jag att vi väldigt kort skulle kommentera den nya prognosen för statens upplåning som Riksgäldskontoret kom med här nu på morgonen. Andreas, det blev väldigt nära vad ni hade gissat på Swedbank.
Ja, det blev det faktiskt. Man ska komma ihåg att Riksgäldens föregående prognos, den var ju för maj månad, då läget så helt annorlunda ut. Dels så kan man ju säga att återhämtningen hittills verkligen varit starkare än väntat, vilket då har förbättrat statsfinanserna. Dessutom så vet vi att många av de här åtgärderna som sjösattes inte efterfrågades så mycket, vilket har gjort att kostnaderna också blev lägre än väntat. Så att man justerade ner då nettolånebehovet mycket för i år. Å andra sidan, om vi blickar framåt 2021 och 2022, så tycks ju nettolånebehovet vara fortsatt stort. Så att själva planerna för att emittera obligationer ligger kvar. Man minskar då på den korta upplåningen helt enkelt.
Just det. Kan bara dra kortsiffrorna då. Då nu i dagens prognos då, så räknar gälden med att behöva låna upp 256 miljarder och statens vägnar. Och om vi ska sätta det i lite perspektiv så är det ungefär 5% av BNP. Men den tidigare prognosen låg på 402 miljarder. För nästa år var den ganska oförändrad. 80 räknar de med nu och 76 2020. Kristin, det är ändå en skillnad här på nästan 150 miljarder mot vad de trodde i maj. Det är stora pengar.
Det är riktiga pengar det. Och det som är intressant här är ju just att det är både ekonomin som har utvecklats bättre och utgiftssidan som har blivit mindre än vad man trodde. Det gör ju också i förlängningen att man faktiskt har stimulerat lite mindre än vad man kanske planerade. Och det tror jag är något vi ska återkomma till lite senare, hur stora stimulansen egentligen varit.
Ja, kanske ska vi återkomma till det redan nu. Jag vet inte, det kanske dyker upp här. Vi ska nämligen prata om det som håller på att hända i den europeiska ekonomin och kanske även den svenska, nämligen att den här andra vågen av smitta och med tillhörande då lokala nedstängningar än så länge och kanske också beteendeförändringar kan man ju tänka sig kommer i spåren av detta. Vad det ska betyda för den ekonomiska återhämtningen. Kristin, hur går dina tankar kring det här?
Jo, jag tror definitivt att snabb virusspridning och nya restriktioner som vi ser också talar för en långsammare återhämtning och särskilt då i kontaktintensiva sektorer, om man får kalla dem så. Det gör ju också att jag tror att vi kan vänta oss nya stimulanser både från Europeiska centralbanken och från finanspolitiskt håll. Men frågan är det egentligen brist på stimulanser som är problemet? Och en tanke jag skulle vilja lufta lite här är att det här enorma ofrivilliga sparandet vi har sett, nämligen att till exempel de då stimulanser som kommer hushållen till dels till ganska stor del inte spenderas för att man faktiskt helt enkelt inte har en chans att gå ut och handla. Det där är något att hålla ögonen på. För de här då kontobalanserna som ligger på svindlande nu 12,5% av global BNP, det sista jag såg, det är 5 gånger större än normalt. Och det innebär ju att det ligger en slags latent stimulans någonstans som vi inte riktigt ser, som inte riktigt har använts. Och det där kan göra att vi både kan få mer tillväxt framåt när det där väl släpper. Kanske lite inflation också, men den typen av penningmängdsmått har varit sådär halvbra som indikator på framtida inflation. Men risken finns ju här att vi öser på med mer och mer stimulanser som faktiskt ändå inte slussas ut helt enkelt för att det inte går att spendera.
Ja, man gasar och gasar men har friläget i.
Ja, det är lite så. Det är väldigt bra sätt att sammanfatta det.
Ja. Andreas, om vi tittar på ett sånt land som Tyskland exempelvis, så har konsensusprognoser för tillväxten i fjärde kvartalet gått från 2,6 till 1,5% här på en dryg månad ungefär. Är det den typen av förändring man ska räkna med som en följd av den här ökade smittspridningen, eller vad tänker du?
Ja, det tycker jag. Jag tycker utsikterna för inte bara fjärde kvartalet utan faktiskt också kanske hela första halvåret nästa år är lite mörkare nu än vad de var bara för några månader sedan. Och det handlar väl mycket om förväntningarna då på smittspridningen. Det som vi, så det är en big unknown såklart, va? Men vad jag förstår på expertisen nu så är ändå den bästa bedömningen att vi kommer få leva med det här lite längre än vad vi tidigare tänkt. Och många i gemen och också prognosmakare har tänkt sig att vi kommer vara så här då ungefär fram till årsskiftet. Fram till jul så står vi ut och poddar på distans. Men sen efter årsskiftet så kommer vi mötas igen och då kommer då de här stimulanserna kickar in och vi kommer kunna konsumera mer igen. Men det är ju inte riktigt den bästa bedömningen idag, utan den bästa bedömningen idag är väl att den här fortsatta osäkerheten då kring smittspridningen då kommer ligga kvar en bra bit in i nästa år. Så att jag tror många har, även om liksom återhämtningen hittills har varit bättre i många avseenden än jag väntat, så tror jag liksom utsikterna för 2021 då snarare ser lite sämre ut nu än vad de gjorde för 1-2 månader sedan.
Ja, syster redan, ni har ju ni följer ju det här nästan i realtid via kortdata. Jag tyckte mig se att den senaste noteringen där var att det har planat ut i Sverige.
Mm. Det stämmer. Vi släppte ju i morse faktiskt då ny data fram till och med den 17 oktober. Och den generella bilden där, apropå det här med att vi inte ska konsumera, så kan man väl ändå säga generellt sett så har ju hushållen konsumerat ganska mycket och lite mer än väntat i Sverige ändå, ska man säga. Men man har konsumerat andra saker, prylar och livsmedel. Men inte såklart så mycket tjänstekonsumtion och gått på restaurang. Men det man har sett, tycker jag var väldigt tydligt, var en väldigt stark återhämtning från någon gång i mitten på april fram till sommaren. Men sen de senaste, säg 2 månaderna, så har vi legat väldigt stabilt och inte egentligen sett någon återhämtning. Och nu då med i ljuset av, eller kanske ska man säga i mörkret av den här nya smittspridningen, så ser förhoppningen av liksom en återhämtning liksom ännu sämre ut. Ska jag säga.
Ja, Kristin, om man tittar på finansmarknaderna och börserna har ju gått väldigt, väldigt starkt egentligen sedan april. eller mars till och med, slutet på mars. Och mycket då att man tänker att det här blir någon tillfälligt och så parat då med väldigt starka stimulanser från både finans- och penningpolitik. Ser du att den här andra smittovågen kommer ställa de utsikterna på ända?
Ja och nej. Tittar vi på de flesta av världens börser så är de sektorer som är mest drabbade inte de som är noterade på börsen. Och det gör ju att vi får den här väldigt konstiga isärglidningen så att säga. Där vi har ju en stor rapportvecka den här veckan till exempel. Och det är ju för flera, det var ju lite skillnad på vissa fordonstillverkare, en jättebra, en mer av en besvikelse. Men där ser man ju att exportindustrin till exempel går rätt starkt. Och även om vi då fortsatt tittar på teknikbolagen i USA så går de jättestarkt. Och det gör ju att representationen eller kompositionen av börsindex är väldigt annorlunda än ekonomin i stort. Och det där tror vi väl kommer fortsätta. Tittar vi till exempel nu, trots att det är mycket snack om större stimulanspaket i USA så är nog sannolikheten väldigt låg för att det blir av. Det har ju inte börserna totaldeppat ihop över utan verkar faktiskt hantera ganska bra. Och tittar man då på indikatorerna var de ligger fortfarande, nu får vi lite nya PMI och sådär framåt slutet av veckan, men det är fortfarande territorier som är rätt okej för börsen. Så visst, lite sättningar men inte något jättefall därför att det är till viss utsträckning två parallella ekonomier, börsekonomin och resten av ekonomin så att säga.
Ja.
Får jag fylla på det här bara, Victor?
Absolut.
Jag håller verkligen med och vill understryka det att det är ju, förutom att utsikterna ser lite mer dämpade ut, så tror jag det vi verkligen har sett, det är ju den här splittrade utvecklingen som Kristin pratade om. Och det gäller ju också för svensk del, att om vi tittar på svensk industriproduktion, svensk export, orderingången till exportindustrin, så är den tillbaka nu på förkrisnivå, eller var det faktiskt redan i augusti. Men du har ju vissa sektorer av uppenbara skäl då, som helt laggar efter. Och jag är helt inne på Kristins linje där, att det här kommer säkert vara en utveckling som består. Risken, det som skulle kunna drabba exporten och industrin, är ju om vi når ett så pass allvarligt läge så att flera länder återigen behöver liksom komma med mer strikta och fullständiga lockdowns. Då kommer ju inte heller varuproduktionen kunna komma fram helt enkelt. Ja, men det tycker jag inte är den bästa bedömningen idag, men det kan ju inte uteslutas.
Nej, och en annan utmaning, och nu tänker jag tillåta mig här att bara totalt glida över till avtalsrörelsen. För att den,
ja,
björ,
vi var ändå på väg dit, så att,
det
kör på du.
Ja, det är just det här, om vi, eftersom det är industrin som sätter märket. Och industrin är på vissa sätt är en helt annorlunda situation, både vad gäller konkurrensutsatthet men både i cykliskt också. Och man då ändå ser att även där är det rätt måttliga löneökningar som antagligen ligger på bordet, så har vi ju fortsatt då andra stora sektorer som sannolikt inte kommer få stöd genom löneökning genom avtalsrörelsen, utan fortsatta stimulansstöd då från finanspolitiskt håll blir väldigt, väldigt viktiga. Samtidigt som Andreas var inne på tidigare, ju längre det här pågår så blir ju också frågan, vad är det för omställning i ekonomin som egentligen sker? För den kommer nog sannolikt vara ganska omfattande. Och att bedriva en avtalsrörelse i den miljön, när man dessutom då har halv- eller helstrandade förhandlingar som krädde på moset, det är ju inte trivialt.
Nej, där fick vi ju, då är vi då inne på dagens andra huvudämne här. Kristin tog oss dit, avtalsrörelsen, och det kom ju ett bud som jag var inne på inledningsvis från medlarhåll där som, ja, två aspekter intressanta. Dels att det handlar om ett avtal på 29 månader, alltså att man egentligen ett treårsavtal då med lite avdrag för den här uppskjutna perioden. Det skulle ju ha skett i våras. Och sen översatt till löneökningstakt då, ungefär 1,9% per år. Och det här sa ju arbetsgivarsidan ja till, om en med knorr som väl hör till. Medan arbetstagarsidan tackade blankt nej. Andreas, när jag kikade på vad din bank och andra har räknat med, så är det ungefär här som gissningarna innan har legat på, runt 2%, 1,9 ungefär nu då, men det blev nej till det. Var ska man tro att det landar? Ändrar du era bedömningar någonting med anledning av det som vi har sett hittills här?
Nej, egentligen inte då, som sagt. Facken sa ju nej till de där 1,9 ungefär, och den bästa gissningen är väl då kanske att man lyckas nå en överenskommelse som är lite högre än just de där 1,9 skulle jag gissa, och det är väl där de flesta prognosmakare ligger. Men det handlar ju om de här ganska få tiondelar då, så det är ändå den stora bilden är ju att, precis som Kristin också var inne på, att det kommer ju inte vara stora löneökningar direkt framöver, och för Riksbankens del, kanske vi ska komma in på sen, så är ju inte det här någonting som pekar på ett väldigt högt kostnadstryck ändå, måste man väl ändå säga. Sen tycker jag det är svårt att förstå faktiskt lite. Jag förstår ju varför man vill ha långa avtal, men det är klart att i den här, skulle jag säga, exceptionellt osäkra miljön, att binda upp avtal då på nästan 3 år, eller drygt 3 år är det väl till och med, det är ju lite vågat. Och jag tycker nog att ett skäl till att man sköt upp de här avtalsförhandlingarna var ju just den här krisen som vi är inne i, och vi är ju inte riktigt ute ur den än, och då är det väl rimligt att ha korta avtal istället.
Kristin, jag vill gärna höra din tanke kring det. Det var någonting jag själv lite hade kanske trott skulle vara aktuellt, att ta ett ettårsavtal eller något. Det har ju skett historiskt, och också då gärna vad du tänker om nivån, om vi nu antar att det blir möjligen någon tiondel eller två till, så är det fortfarande lite lägre än det vi har haft de senaste åren, som i sin tur har varit för lågt för att Riksbanken ska lyckas få upp inflationen. Det blev en stor fråga där, men det hanterar du säkert bra.
Absolut, jag börjar bena i den. Dels så tror jag att de flesta är överens om att vad vi än får i den här avtalsrörelsen, så kommer det över hela perioden vara det lägsta vi någonsin har sett. Om man försöker sammanfatta då alla bedömningar. Och det gör ju att det, jag tycker, i förlängningen ställer lite större frågor, som också vad gäller då LAS-förhandlingarna, som handlar någonstans om arbetstagarnas förhandlingsposition. Och där kan man se lite olika saker. Dels så har vi rätt mycket av det som kallas localization, det vill säga att företag nu börjar plocka hem produktion. Det borde ju allt annat lika stärka då arbetstagarens makt, eftersom man behöver en lokal anställd. Å andra sidan så har vi hela pandemieffekten av att man jobbar mycket mer hemifrån, jobbar mycket mer digitalt. Och det gör ju förstås att man egentligen kan anställa folk lite var som helst på ett annat sätt. Och det där är också en rätt så svår överblickbar effekt, som ju kommer spela ut under den här långa perioden som det här avtalet föreslås på. Möjligtvis är det ju så att man tycker någonstans osäkerheten är så pass stor och så svår att överblicka, så det är lika bra att låsa upp sig på en låg nivå, så har man i alla fall något att hålla sig i. Det är ju ett sätt att tänka strategiskt, och varför det är bra ändå att ha ett långt avtal. Tittar vi historiskt så är det ju ofta så också att avtalen brukar ju vara det vi kallar kontracykliska. Det vill säga att man bestämmer ofta som ganska höga löneökningar om avtalsförhandlingen är i slutet av en högkonjunktur, och vice versa då, vilket gör att man sen får höga löner om ekonomin sätter sig, och lägre löneökningar när man går in högkonjunktur. Och det kan man ju å ena sidan säga kanske möjligtvis borgar för lite mer stabil inflation, för att då motverkar man då det cykliska trycket från ekonomin uppåt eller neråt. Men å andra sidan så gör det ju då inte att man får så mycket svängningar i inflationen upp och ner som man kanske kunde tycka var att föredra om man ska ha en aktiv penningpolitik. Så att fortsatt, i allmänhet måste man ju säga att de här långa löneöknings avtalsperioderna på vissa sätt gör det svårare att bedriva penningpolitik i Sverige än vad det är till exempel i euroområdet.
Ja.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets, alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier, plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Andreas, vad tror du om vi återkopplar till Riksbanken? Du var inne lite på det där. Löneökningstakten har ju legat kring 2,5% i 5, 6, 7, 8 år nu, och då har ju basen där varit löneavtal som har varit lite högre än vad det ser ut att bli nu. Är det ner mot med lite löneglidning strax över 2 som man ska vänta sig ifall vi får den typ av avtal som det verkar bli?
Ja, vi har ju haft väldigt lite löneglidning de senaste åren, alltså i termer av totala löneökningar minus det som är centralt avtalat då. Det är det vi kallar löneglidning. Och det precis är väl att det kommer fortsätta vara lågt skulle jag säga. Och det är ju som Kristin nämnde, det är ju stora bilden att det är här väldigt låga löneökningar i ett historiskt perspektiv. Å andra sidan så kan man väl peka på att vi sannolikt också kommer ha vi har haft en period med låg produktivitetsutveckling. Vilket ju då också talar för att man inte ska ha så höga löneökningar.
Innan jag släpper det där, bara en sista fråga Kristin. Du nämnde märket där tidigare som ju är det som gäller att för lite förenklat att exportindustrin sätter ribban och så får övriga anpassa sig. Det har ju knorrats lite kring den modellen och man kan väl tänka sig att ett år som detta när inte minst de som är anställda inom sjukvården har slitit väldigt hårt, att det kan finnas ett visst tryck att gå ifrån det här upplägget. Hur ser du på förutsättningarna för det?
Tyvärr får man väl säga för just de här grupperna som har slitit hårt så tror jag inte de är så jättestora. För sannolikheten dels att man skulle nått, man kan ju något faktiskt ha krisavtal då för delar av arbetsmarknaden. Och man hade också till exempel hur man jobbar med stabsläge och så vidare i sjukvården gör ju också att man har möjlighet att betala på andra sätt. Och det där går man ju från ganska mycket. Och där igen så tror jag att det skulle behövas ett större offentligt åtagande för den lönepott om det ska bli stora förändringar. Samtidigt tror jag absolut att man kommer fortsatt se lite högre löneökningar hos Kommunal och också kanske lite större löneglidning än industrifacken till exempel. Men även det är ju från låga nivåer och inte så att det så att säga materiellt ändrar lönebildningen för den här gruppen.
Tack för det. Då går vi över till begreppet. Vi försöker ju varje omgång i den här podden att förklara på ett kort och koncist sätt ett centralt ekonomiskt begrepp som vi ibland använder här, ibland använder i tidningen och som man kanske hört någon annanstans. Och den här gången, Kristin, är det du som ska ta dig an det och begreppet i fråga är alternativkostnad.
Varsågod. Jajamän, tack så mycket. Ja, alternativkostnad, det här är ett av de absolut mest centrala begreppen inom nationalekonomin. Och vad alternativkostnaden är för att använda en resurs då för ett visst ändamål, det är det du ger upp genom att inte göra något annat som du hade kunnat göra istället. Och det som är lite svindlande med det här begreppet är ju att vad du än gör så hade du ju kunnat göra något annat. Istället för att sitta här och podda hade jag kunnat svara på mejl för att ta ett väldigt närliggande exempel. Det kan vara stort, istället för att höja räntan hade du kunnat sänka den eller ligga still. Men det kan också vara små kanske beslut i stunden. Väljer du en utbildning eller en annan som över tid då får väldigt stora konsekvenser. Och varför det här är så viktigt, det hänger ihop med två andra saker, nämligen att vi har begränsade resurser och därför måste vi välja. Om ni nu tycker att det här låter rätt mycket som existentialistisk filosofi, ni som kommer ihåg Ren Sartre och Camus, så är det helt sant. Det är just den här tvånget att välja, det är ju nära existentialismen. Nationalekonomerna tar nog ingen ställning kring hur jobbigt det är att välja ett alternativ eller ett annat. Men däremot är det ju stor medvetenhet kring att det kan vara väldigt svårt att uppskatta alternativkostnaden. För ibland vet du kanske inte ens vad du väljer bort. Eller så har konsekvenserna så stora effekter långt fram i tiden att du inte kan överblicka dem. Men bara som ett litet trösteord, de av er där ute som kanske tycker själva att ni har lite svårt med beslutsångest, ni kanske bara är ovanligt bra på att tänka på alternativkostnader.
Tack för det, och där gjorde Sartre debut också i podden. Det känns ju skönt att ha med det.
Det var på tiden.
Ja, det var på tiden, det var det verkligen. Ja, tack.
Jag får förlida lite till, jag håller verkligen med. Alternativkostnader, ska vi lära oss ett begrepp inom nationalekonomin så är det verkligen alternativkostnad. Så jag uppmuntrar alla att fundera på detta dagligen faktiskt. Och förutom det här väldigt konkreta exemplet som Kristin sa, vad vi skulle göra istället på podda, så är det ju uppenbart att alternativkostnaden överstiger det och var här. Men ett sätt att tänka på det till exempel på finanspolitiken då, som vi ska prata mer om framöver, och regeringens politik. Det är mycket prat om de här alla stimulanserna som nu är 105 miljarder för nästa år. Och att de ju egentligen inte kostar någonting då, varför staten lånar ju upp gratis. Men det är ju även där då så finns det ju såklart alltid en alternativkostnad. Vi ska ju inte låna upp 105 miljarder och inte göra någonting och kasta dem i sjön. Därför att då är alternativkostnaden då för hög helt enkelt. Det finns ju mycket bra saker att göra för de pengarna. Så jag tycker att ett bra konkret exempel också. Om än inte lika konkret som poddandet.
Nej, precis. Och det är inte bara vi som har en alternativkostnad. Även de som lyssnar har ju det. De hade ju kunnat göra något annat istället för att lyssna på podden. Men jag hoppas att det känns som att det är värt besväret. Med det kastar vi oss över dagens första spaning. Andreas, det handlar om inflation.
Det handlar om inflation och lite spaning på inflationen på sikt då. Det pågår ju nu en intensiv debatt i ekonomkåren. Vad händer efter covid-19-krisen? Vilka långsiktiga effekter får vi på ekonomierna? Och en sådan sak som delar ekonomkåren är ju huruvida detta till sist faktiskt kommer leda till ökad inflation. Och caset för det är ju helt enkelt, argumenten är ju, ett skäl är ju såklart alla de här stimulanserna som nu kommer ske kommande år. Både finanspolitiska och låga räntor och sådär, det kommer fortsätta, det borde kanske leda till högre priser. Ett annat argument är ju den här ökade protektionismen, nationalismen, tendensen till att man kanske smalar av eller minskar produktionskedjor, flyttar tillbaks produktion. Det skulle vara argument då som höjer inflationen. Jag tror dock att de där effekterna är små och konsumentprisinflationen inte kommer stiga heller efter den här krisen. Och argumenten för det är framförallt att jag tror även efter den här krisen så kommer vi leva i en väldigt konkurrensutsatt global värld. Digitaliseringen späs på, vilket också då ökar konkurrensen, så att pristrycket kommer vara lågt även framöver. Jag tror också att det här tendensen till nationalism och protektionism är, de är på randen. Jag tror teknik kommer slå politik i det här avseendet. Att det är fortfarande så pass ekonomiskt lönsamt och rationellt att producera där det är billigt. Att man kommer fortsätta att köpa mycket prylar från till exempel Asien, om kanske än inte just Kina. Så att jag tror inte heller denna gång att inflationen kommer lyftas då. Och apropå den diskussionen vi tidigare hade om löneökningar då, så tror jag för att man ska se med den här lönedrivna inflationen så tror jag vi måste gå tillbaka till det vi hade liksom på 60-70-talet, att en nationell makt över lönebildningen där arbetstagare har större makt, och det känns ju inte som vi kommer stå där om 5 eller 10 år eller om ens någonsin. Jag tror att den här trots allt globala världen är här för att stanna, och de företag som har pratat om och som har bestämt sig för att flytta tillbaks produktion till exempel till Sverige, vad jag har sett så har ingen nämnt att de kommer göra det och samtidigt se ökade kostnader med det, vilket då skulle kunna driva upp inflationen, utan alla har ju pekat på så att säga, rationella skäl då, att det här faktiskt kan sänka kostnaderna då.
Jaha, Kristin, dina tankar om Andreas spaning?
Ja, dels, nu hade det förstås varit spännande här om jag hade tyckt att herr Wallström hade fullständigt fel, men ja. Det tycker jag inte. Utan jag tänkte snarare borra lite mer just i den här biten kring vad som skulle krävas i termer av finanspolitiska stimulanser för att det då signifikant faktiskt skulle leda till ett inflationstryck.
Och det här, går du nu över på din egen spaning här?
Ja, nu är vi på
ett sömlöst sätt. Ja, okej. Okay. Ja. Och kopplar den till Andreas.
Här kör vi glidande övergångar.
Ja, det är bra.
Och det här är en tanke som vädras allt mer, och jag tänkte ta den formuleringen som förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley använde i tal här om veckan, nämligen finanspolitiken inte bara kan ge understöd till penningpolitiken när det gäller att motverka konjunkturnedgångar, utan också när det gäller att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet. Med andra ord, förhindra att inflationen faller för mycket. Och bakgrunden till det här är ju förstås att inflationsutfallen har varit lägre än väntat sen coronakrisen startade. Ett par ganska markant, mycket sämre utfall här och var, men över hela linjen. Framförallt då att efterfrågeeffekter, negativa efterfrågeeffekter har dominerat. Så man sänker priserna i de mest utsatta sektorerna för att faktiskt försöka hålla uppe kvantiteterna lite grann. Men det finns också rätt intressanta skillnader mellan länder. Och det man ser är att de länder där de finanspolitiska stimulanserna har varit som störst, där hålls inflationen uppe bättre. Och här får man... USA är framförallt en outlier här. Att USA har inflationen faktiskt ökat, vilket vi absolut inte ser från området och Sverige. USA är ju också det land som har haft sjösatt absolut störst stimulanser. Liten brasklapp, inflationen mäts på lite olika sätt, men den stora trenden där tror jag håller i sig. Och då är ju frågan, hur mycket ska man stimulera för att effekten på inflation då ska vara plus minus noll över den här perioden? Och det verkar som det ligger någonstans 3-4, knappt 4% av BNP. Och som av en händelse så råkar det här vara precis så mycket Sverige har stimulerat, om man ska tro Konjunkturinstitutets senaste prognos. Men tillbaka till det här vi pratade om innan, så är det ju kanske så att prognosen för stora stimulanserna skulle bli ännu lite mindre i verkligheten. Så det har nog då stimulerat lite mindre än vad man skulle kunna tro där. Men ska man tro den här analysen så är det ändå så att finanspolitiken har hjälpt till att upprätthålla förtroendet för det svenska inflationsmålet, för att det har då kanske ungefär nittat ut då de här negativa efterfrågeeffekterna med ytterligare stimulanser. Men det är ju faktiskt mer än så här, uppfattar jag, att Riksbanken är ute efter. Upprätthålla inflationen för inflationsmålet, då vill man ju faktiskt se inflationen komma upp mot en 2% igen. Och här tycker jag vi tar allas vår vice riksbankschef Henry Olssons favoritmått och gör ett glidande medelvärde på inflationen på 12 månader, KPIF-inflationen. Räknar jag rätt får jag den att landa till ungefär 0,9% över de senaste 12 månaderna. Och använder vi den här tidigare analysen så betyder det mellan tummen och pekfingret att vi alltså skulle behöva göra stimulanser ytterligare på en 7-8% av BNP för att få upp inflationen till 2%. Vilket ju vore helt enorma stimulanser.
Och där 350-400 miljarder ungefär då som saknas där.
Och det tror jag ju att ganska många av oss skulle sätta kaffet i vrångstrupen, både från då ett perspektivet av hållbara finanser och också tanken lite, om det är så svårt att få upp priserna, antagligen mycket lättare att få ner arbetslösheten och få upp produktionen. Hur ska man tänka kring det här att priser och kvantiteter verkligen gapar isär?
Det här är ju någonting som vi har pratat om i podden en del de senaste åren faktiskt, och som man också hör mer och mer från Riksbanken, just den här någon slags mer samordning mellan finans- och penningpolitik. Och det tyckte jag att Stefan Ingves exempelvis i gårdagens utfrågning i finansutskottet var inne på också, att de ropar ju efter hjälp.
Ja, och samtidigt ska man vara medveten om det här att för en finansminister vill jag tänka som en centralbankschef. Det är ett ganska stort steg. För tänker man, vad vill centralbankschefen? Jo, men hen vill få upp inflationen. Finansministern balanserar ju ofta någonstans emellan just offentliga finanser och vad man tror att man behöver till exempel för att få ner arbetslösheten. Sannolikt verkar det som att det är mycket lättare att få ner arbetslösheten än att få ett riktigt pristryck. Och där ligger ju fortsatt den här spänningen, kan man säga. Men däremot så tycker jag nog vi kan vara klara med att redan nu så hade nog inflationen varit ännu lägre om det inte hade sjösatt så mycket stimulans.
Hopp, Andreas, då släpper vi in dig här. Tankar kring kopplingen här finans- och penningpolitik?
Ja, nej, men det är klart att det ligger någonting i det, att vi redan på något vis är där. Att det finns också inte bara i Sverige utan liksom i Europa i stort. ECB efterlyser ju också mer finanspolitik. Däremot så tror jag vi kommer inte få se mer formella samband, och finanspolitiken är ju mycket mer komplex i det, men även om jag faktiskt inte skulle sätta kaffet i halsen om vi skulle spendera 300-400 miljarder, så tycker inte heller jag att vi skulle göra det i så fall, bara skicka ut allmänna stimulanser så brett för att få upp just inflationen, utan jag tycker finanspolitiken har ju såklart primärt ett helt annat syfte, liksom, att fixa ekonomin strukturellt på ett antal års sikt, det skulle ju vara fokus. Och ta exemplet arbetslöshet då, en dålig politik där vore ju att det är klart man kan stimulera den allmänna efterfrågan så pass mycket. Vi kan sänka skatterna för 500 miljarder så kanske det skulle lyfta då till exempel sysselsättning och minska arbetslöshet. Men ett smartare sätt att få bukt med det problemet är förmodligen strukturåtgärder, alltså riktade insatser mot till exempel utrikesfödda där man har problem. Så att, ja.
Men vill man ta ett alternativt take på det kan man ju säga att det är väldigt, väldigt långt bort att vi får så mycket inflation att man höjer räntan. Det kan ju å andra sidan göra att man har tid på sig att tänka efter i lugn och ro som finansminister vad man vill göra just för att hitta de här bästa insatserna som Andreas är inne på.
Just, det är precis. Det, är ingen, det kostar ju så att säga inte så mycket. Där ska vi nästan sätta punkt. Vi ska ta oss an programmets sista avdelning och Andreas, det är du som ska få berätta för oss och lyssnarna vad som är veckans viktigaste. Vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Kör du?
Ja, vi har ju hittills faktiskt lyckats att inte prata om det amerikanska presidentvalet.
Ja, ganska skönt.
Det var imponerande. Så jag ska inte säga att det är något viktigt i det heller kommande vecka, men vi vet ju alla att det egentligen är också viktigt. Nej, jag skulle lyfta fram då, apropå också lite det vi har pratat om, inflation och Kristins spaning här, ECBs besked nästa vecka. Det är ett ganska stort tryck på ECB att lätta mer på penningpolitiken. Inflationen i Europa har ju verkligen varit låg. Kärninflationen i september långt ifrån målet, faktiskt det lägsta som någonsin har noterats. Trots då alla de här stimulansen. Så frågan är, vad kan ECB göra i det här skedet? Det tycker jag är det absolut viktigaste.
Just det, och det är torsdag den 29 som det kommer. Bra hörni, tack så mycket för det. Andreas och Kristin, tack ska du ha som har lyssnat. Vill man lyssna på ännu fler poddar så kan man exempelvis ta sig an Analyspodden som kommer varje fredag. Man kan lyssna på Digitalpodden. Och sen så finns det dagliga poddar som exempelvis Ekonomistudion. Men nu tackar vi för oss här i Makrorådet och är tillbaka om 2 veckor. Till dess, ha det gott. Hej hej!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag 16:00.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.